Kapitel 19. Skuggans väntan. Splittrade gatstenar krasade under hästarnas hovar när Lan red före in i staden. Hela staden var i förfall så vitt Rand kunde se, och just så övergiven som Perrin hade sagt. Inte så mycket som en duva rörde sig, och ogräs, mestadels gammalt och dött, stack fram ur sprickor såväl i väggar som i gator. Det fanns fler infallna tak än hela, och från raserade väggar hade sten spritt sig i solfjäders form över gatorna. Torn slutade tvärt och taggigt som avbrutna pinnar. Ojämna kullar av spillror där några förkrympta träd växte kunde ha varit återstoderna av palats eller hela kvarter i staden. Men det som ännu fanns kvar var nog för att göra Rand andlös. Den största byggnaden i Berlon skulle ha försvunnit i skuggan av nästan vad som helst här. Vita marmorpalats, krönta av väldiga kupoler, mötte hans blick åt alla håll. Varje byggnad hade minst en kupol, vissa hade fyra eller fem, alla sinsemellan olika. Långa alléer, kantade av kolonner, ledde fram till torn som såg ut att nå himlen. Vid varje gatukorsning fanns en springbrunn av brons, ett minnesmärkes alabasterspira eller en staty på en piedestal. Och även om inget vatten spelade i fontänerna, även om de flesta spirorna hade rasat och många av statyerna slagit sönder, så var det som ännu fanns kvar så storslaget att han inte kunde annat än förundras. Och jag tyckte att Berlon var en stor stad. Brände mig. Thom måste ha skrattat i mjugg åt mig. Moraine och Lan också. Han var så uppslukad av sitt stirrande att han blev helt överrumplad när Lan stannade framför en vit stenbyggnad som en gång måste ha varit dubbelt så stor som hjorten och lejonet i Berlon. Det fanns inga sätt att avgöra vad den hade varit när staden var levande och stor. Då hade den kanske rent av varit ett värdshus. Nu återstod bara ett urblåst skal av de övre våningarna. Eftermiddagshimlen syntes i tomma fönsterkarmar, där såväl glas som trä för länge sedan försvunnit. Men bottenvåningen tycktes oskadd. Moraine, som ännu satt med händerna på sadelknappen som stöd, skärskådade byggnaden innan hon nickade. Det får duga. Lan hoppade av hästen och lyfte ned Aesir Dane. Ta in hästarna, befallde han. Hitta något rum på baksidan där vi kan ställa dem. Skynda på, bondpojkar. Det här är inte allmänningen där hemma. Han försvann in med Aesir Dane i famnen. Ninive satt av hästen och skyndade efter honom med sin påse med örter och salvor i handen. Egwene kom tätt efter. De lämnade hästarna där de stod. Ta in hästarna, muttrade Thom vresigt och blåste i mustaschen. Han satt av, långsamt och stelt, satte knogarna i ryggen och drog en lång suck innan han tog Aldraves tyglar. Nå, sa han och höjde ett ögonbryn mot Rand och hans vänner. De skyndade sig att sitta av och ta de andra hästarna. Dörröppningen, där ingenting fanns kvar som vittnade om att det någonsin suttit en dörr där, var så stor att de kunde ta in djuren, även om de gick två och två. Innanför fanns ett stort rum, lika brett som byggnaden, med ett smutsigt stengolv och på väggarna ett par nötta bonader som bleknat till en trist brun färg och såg ut som om de skulle gå sönder om man rörde vid dem. Ingenting annat. I det närmaste hörnet hade Lan gjort en bädd åt Moraine av hennes mantel och sin egen. Muttrande över dammet satt Ninive på knä bredvid Aesir Dane och grävde i sin väska som Egwene höll upp åt henne. Jag kanske inte tycker om henne, det är sant, sa Ninive till väktaren när Rand med Bela och moln efter sig kom in i rummet bakom Thom. Men jag hjälper alla som behöver min hjälp, vare sig jag tycker om dem eller ej. Jag anklagade inte klokfru. Jag sa bara att du skulle vara försiktig med dina örter. Hon gav honom en blick ur ögonvrån. Nu är det så att hon behöver mina örter, och det gör ni också. Hennes röst var syrlig redan från början och blev allt fränare medan hon pratade. Och det är så att det finns gränser för hur mycket hon orkar, även om hon tar kraften till hjälp. Och hon har gjort så mycket som hon kan utan att knäckas. Och nu är det så att ert svärd inte kan hjälpa henne nu, det är sju tornens herre. Men det kan jag och mina örter. Moraine la handen på Läns arm. Lugn, Län. Hon menar inte illa. Hon vet helt enkelt inte. Väktaren fnös nedlåtande. Ninive slutade gräva i väskan och såg på honom. Men det var Moraine hon vände sig till. Det finns många saker jag inte vet. Vilken av dem var det här? Till att börja med, svarade Moraine, är allt jag verkligen behöver lite vila. För det andra håller jag med dig. Dina färdigheter och din kunskap kan bli mer användbara än jag trodde. Och om du nu har någonting som får mig att sova en timme och som inte gör mig omtöcknad. Ett svagt avkok på kavle och marisin och... Rand hörde inte hur det slutade. Han följde efter Thom in i ett rum bakom det första. Ett rum som var precis lika stort och ännu tommare. Här fanns bara dammet, tjockt och orört tills de själva kom. På golvet syntes inte ens spår av fåglar eller smådjur. Rand började sadla av Bela och moln. Thom tog hand om Alday på sin egen vallack. Perrin tog sin häst och Mandab. Alla gjorde sig nyttiga, utom Mert. Han släppte tyglarna mitt i rummet. Bortsett från den dörr de kommit in genom fanns det två dörröppningar ut från rummet. En gränd, förkunnade han efter att ha stuckit ut huvudet genom den första. Så mycket kunde de se från den plats där de befann sig. Den andra dörröppningen var bara en svart fyrkant i bortre väggen. Mert gick långsamt in genom den och kom ut mycket fortare samtidigt som han ivrigt borstade gammal spindelväv ur håret. Finns ingenting där inne, sa han och kastade ännu en blick på gränden. Tänker du ta hand om hästen, sa Perrin. Han var redan klar med sin egen och lyfte just av Mandrops sadel. Underligt nog beredde den eldiga hingsten honom inga som helst svårigheter, även om han vaksamt iakttog Perrin. Ingen tänker göra det åt dig. Mert gav gränden en sista blick och gick med en suck bort i sin häst. När Rand la Belas sadel på golvet märkte han att Mert hade börjat se dyster ut. Blicken var långt i fjärran och han utförde sina sysslor helt på rutin. Hur är det, Mert? Sa Rand. Mert lyfte sadeln av sin häst och blev stående med den i famnen. Mert! Mert! Mert ryckte till och tappade sadeln. Vadå? Jaså? Jag bara stod och tänkte. Tänkte, flinade Perrin som just bytte Mandrops betsel mot en grimma. Du sov. Mert blängde på honom. Jag tänkte på det som hände där borta. Det där orden jag... Då vände sig alla om för att se på honom. Inte bara Rand. Och Mert skruvade på sig. Ja, men ni hörde ju vad Moraine sa. Det är som om någon död människa talade genom min mun. Jag tycker inte om det. Han såg ännu dystrare ut när Perrin skrockade. Hon sa att det var Aemons stridsrop, inte sant? Du kanske är Aemon som har kommit tillbaka. Med tanke på hur mycket du pratar om att Aemons vål är tråkigt tror jag nästan att du skulle tycka om det. Att vara en återfödd kung och hjälte. Säg inte så. Thom tog ett djupt andetag. Nu stirrade alla på honom. Det där är farligt prat. Dumt prat. De döda kan återfödas eller ta sig en levande kropp. Och det är ingenting man ska prata om på skämt. Han drog efter andan igen för att lugna sig innan han fortsatte. Det gamla blodet, sa hon. Blodet, inte en död man. Jag har hört rykten om att sådant händer ibland. Rykten, även om jag aldrig egentligen trodde. Det var dina rötter, pojk. Ett arv som går från dig till din far till din farfar. Hela vägen tillbaka till Maintharon. Kanske ännu längre. Nå, nu vet du att du kommer från en gammal släkt. Du borde nöja dig med det och vara glad för det. De flesta människor vet inte mycket mer än att de har en far. Det är inte alla som kan vara säkra ens på det, tänkte Rand bittert. Klokfrun kanske hade rätt. Ljus, det hoppas jag. Mert nickade åt läkarens ord. Ja, kanske det. Det är bara det. Tror ni att det har att göra med det som händer oss? Trollockerna och allt det där. Jag menar... Nej, jag vet inte vad jag menar. Jag tror att du gör bäst i att glömma det och inrikta dig på att komma oskadd härifrån. Thom tog fram sin långskaftade pipa som han haft innanför manteln. Och jag tror att jag ska röka ett stopp. Han viftade med pipan åt dem och försvann ut i det främre rummet. Vi sitter i den här knipan tillsammans. Det är ingen som är ensam om den, sa Rand till Mert. Mert ruskade lite på sig och skrattade till, ett kort, skarpt skratt. Visst. Och apropå tillsammans, så kan vi väl gå ut och se lite mer av den här staden, nu när vi är klara med hästarna. En riktig stad, men inga människor som trängs och sätter armbågarna i revbenen på en. Ingen som ser ned på en. Det blir inte mörkt än på en timme eller två. Men trollockerna då, sa Perrin. Mert skakade nedlåtande på huvudet. Län sa att de inte skulle gå in här, minns du det? Du måste lyssna på vad folk säger. Jag minns, sa Perrin. Och jag lyssnar. Den här staden, Arithol, var en av Maintharons bundsförvanter. Hör du nu? Jag lyssnar. Arithol måste ha varit en av de mäktigaste städerna i trollockerkrigen, sa Rand. Om trollockerna fortfarande är rädda för den. De var inte rädda för att vara i Tjufloden. Och Moraine sa att Maintharon var... Hur var det nu hon sa? Ett törne i den svartes fot. Perrin höjde händerna. Säg ingenting om nattens herde, snälla. Vad tycker ni? Skrattade Mert. Nu går vi. Vi borde fråga Moraine, sa Perrin. Och Mert slog ut med händerna. Fråga Moraine? Tror du att hon släpper oss ur sikten? Och Ninive då? Blod och aska, Perrin. Varför inte fråga Mor Johan när du ändå håller på? Perrin nickade i motsträvigt samtycke. Och Mert vände sig mot Rand med ett flin. Och du då? En riktig stad med palats. Han skrattade illmarigt. Och inga vitrockar som stirrar på oss. Rand gav honom en mördande blick, men han tvekade bara ett ögonblick. Det där palatsen var som hämtad ur en lekares saga. För all del. Med mjuka steg så att det inte skulle höras i rummet där ute tassade de ut i gränden och följde den bort från byggnadens framsida till en gata på andra sidan. Det gick snabbt och när det kommit ett kvarter bort från det vita stenhuset satte Mert plötsligt igång att skutta och dansa. Fri! Han skrattade. Fri! Han saktade in tills han snurrade runt i en cirkel, stirrade på allting, ännu skrattande. Eftermiddagsskuggorna var långa och ojämna och den sjunkande solen färgade ruinstaden gyllene. Har ni någonsin drömt om ett sånt här ställe? Har ni det? Perrin skrattade också, men Rand ruskade olustigt på sig. Den här staden påminner inte alls om staden i hans dröm, men ändå. Om vi ska få se någonting, sa han, så är det bäst att vi skyndar på. Det är inte mycket kvar av dagsljuset. Mert verkade vilja se precis allting och han drog med sig de andra med sin iver. De klättrade över dammiga fontäner med bassänger så stora att de kunde rymma varenda människa i Imonswall. och vandrade ut och in i byggnader som de valt på slump, men alltid de största de kunde hitta. Vissa begrep de sig på, andra inte. Ett palats var tydligt ett palats. Men vad var en väldig byggnad som bestod av en rund vit kupol, stor som en kulle, och med bara ett vidundligt rum inuti? Och ett torg innanför en mur, öppet mot himlen och lika stort som hela Imonsvål, omgivet av rad på rad av stenbänkar. Märt blev otålig när de inte hittade annat än damm, stenskärvor och färglösa trasor, gamla väggbonader som gick sönder om man rörde dem. En gång hittade de trästolar som stod staplade mot en vägg. De gick i bitar när Perrin försökte lyfta en. Palatsen och deras väldiga tomma rum, där vissa kunde ha omslutit hela Vinälvens värdshus, med ett rum över på var sida och ovanför dessutom, fick Rand att tänka alldeles för mycket på de människor som en gång hade bott i dem. Under den där runda kupolen kunde nog alla i Tjofloden ha rymts. Och vad beträffade stället med stenbänkarna? Han kunde nästan föreställa sig att han såg folk i skuggorna. Folk som stirrade ogillande när de tre inkräktarna störde deras vila. Slutligen tröttnade till och med Märt, hur storslagna byggnaderna än var, och kom ihåg att han inte hade fått sova mer än en timme på natten. Men ens kom alla ihåg det. Gäspande satte de sig på trappan till en stor byggnad, framför vilken det fanns rad på rad av stenpelare, och grälade om vad de skulle göra nu. Gå tillbaka, sa Rand, och sova. Han satte baksidan av handen mot munnen. När han kunde prata igen sa han: sova, det är det enda jag vill. Sova kan du göra när som helst, sa Märt beslutsamt. Tänk på var vi är. En ruinstad, skatter. Skatter? Det knakade i Perrins käkar. Det finns inga skatter här. Det finns ingenting här utom damm. Rand skuggade ögonen mot solen, ett rött klot som stod strax över hustaken. Det börjar bli sent, Märt. Snart är det mörkt. Det kan finnas skatter, vidhöll Märt envist. Hur som helst vill jag gå upp i ett av tornen. Titta på tornet där borta. Det är fortfarande helt. Jag slår vad om att man har en utsikt på flera mil där uppifrån. Vad sägs? Tornen är farliga, sa en mansröst bakom dem. Rand störtade upp på fötter och snurrade runt med handen på svärdsfästet, och de andra var precis lika snabba. I skuggorna bland pelarna högst upp i trappan stod en man. Han tog ett halvt steg framåt, höjde handen för att skugga ögonen och steg tillbaka igen. Förlåt mig, sa han lent. Jag har varit länge i mörkret där inne. Jag har inte riktigt vant mig vid ljuset ännu. Vem är ni? Rand tyckte att mannens brytning lät underlig, till och med efter besöket i Berlon. Vissa ord uttalade han konstigt, så att Rand knappt förstod dem. Vad gör ni här? Vi trodde att staden var övergiven.
Mitt namn är Mordith.
Han tystnade, som om han väntade sig att de skulle känna igen namnet. När ingen av dem visade några tecken till att göra det, muttrade han någonting för sig själv och fortsatte.
Jag kunde ställa samma frågor till er. Ingen har varit i Eridol på länge. Mycket, mycket länge. Jag hade inte väntat mig att hitta tre unga män som strövar omkring på dess gator.
Vi är på väg till Camelin, sa Rand. Vi stannade för att söka skydd för natten.
Camelin, sa Mordith sakta, smakade på namnet och skakade sedan på huvudet. Skydd för natten, säger ni. Kanske vill ni följa med mig?
Ni har fortfarande inte berättat vad ni gör här, sa Perrin.
Jag letar efter skatter, förstås.
Har ni hittat några? Frågade Märt upprymt.
Rand tyckte att Mordith log, men skuggorna gjorde honom osäker. Det har jag, sa mannen. Mer än jag väntade mig. Mycket mer. Mer än jag kan ta med mig. Jag hade inte väntat mig att hitta tre friska, starka ynglingar. Om ni hjälper mig att bära det jag kan ta till mina hästar, så får ni gärna var sin andel av resten. Så mycket ni kan bära. Det jag lämnar efter mig kommer ändå att vara borta. Upptäckt av någon annan skattletare innan jag hinner tillbaka. Jag sa ju att det måste finnas skatter på ett sånt här ställe, utbrast Märt. Han rusade upp för trappan. Vi hjälper er att bära skatterna, bara ni visar oss var det finns. Han och Mordith försvann längre in bland skuggorna mellan pelarna. Rand tittade på Perrin. Vi kan inte lämna honom. Perrin kastade en blick på den sjunkande solen och nickade. Det gick vaksamt upp för trappan och Perrin lossade lite på yxan i dess ögla. Rand grep hårdare om svärdsfästet. Men Märt och Mordith väntade bland pelarna. Mordith med armarna i kors och Märt otåligt kikande in i byggnaden. Kom, sa Mordith. Jag ska visa er skatten. Han gled in och Märt följde efter. De andra kunde inte göra någonting annat än att fortsätta. Hallen innanför var dunkel. Men nästan omedelbart tog Mordith av mot en smal trappa som vindlade runt, ner i djupare och djupare mörker tills de trevade sig fram i becksvarta. Rand kände sig för med en hand på väggen, osäker på om han hade trappsteg under fötterna tills han verkligen kände dem. Till och med Märt började känna sig olustig, av döma av hur han lät när han sa: Det är hemskt mörkt här nere. Ja, svarade Mordith. Mörkret tycktes inte bereda honom några svårigheter. Det finns ljus där nere, kom. Faktiskt övergick den vindlande trappan plötsligt i en korridor, svagt upplyst av enstaka rykande facklor som satt i hållare av järn på väggarna. I de fladdrande lågorna och skuggorna kunde Rand för första gången se Mordith tydligt. Och denne skyndade vidare utan att stanna, tecknade åt dem att följa med. Det var något konstigt med honom, tänkte Rand. Men han kunde inte sätta fingret på exakt vad. Mordith var en välmående, något överviktig man, med tunga ögonlock som fick honom att se ut som om han gömde sig bakom någonting och samtidigt stirrade. Han var kort och helt skallig, men han rörde sig som om han vore längre än någon av dem. Hans kläder såg sannligen inte ut som någonting Rand någonsin hade sett förr heller. Åtsmitande svarta byxor och mjuka röda stövlar med skaften nedvikta till vristerna. En lång röd väst med tjocka guldbroderier och en snövit skjorta med vida ärmar vilka nådde nästan ned till knäna. Sannligen inte kläder som man tog på sig när man skulle leta skatter i en öde stad. Men det var inte heller det som fick honom att stirra. Så mynnade gången ut i ett rum och han glömde alla de egenheter Mordith kunde ha. Han flämtade till och hörde hur hans vänner gjorde samma sak. Också här kom ljus från några facklor som smutsade taket med röken och gav dem allihop flera skuggor. Men det ljuset speglades 1000 gånger om av ädelstenarna och guldet som låg på golvet. Berg av mynt och smycken, pokaler och fat och tallrikar, förgyllda juvelbesatta svärd och dolkar, allt vårdslöst hopsamlat i högar som nådde till midjan. Med ett rop sprang Märt fram och föll på knä framför en av högarna. Säckar, sa han andlöst och rafsade genom guldet. Vi måste ha säckar om vi ska kunna bära allt det här. Vi kan inte bära alltihop, sa Rand och såg sig hjälplöst om. Allt det guld köpmännen förde med sig till Imonswall på ett år skulle inte ha räckt till 1000del av bara en av dessa högar. Inte nu, det är nästan mörkt. Perrin drog i en yxa, kastade vårdslöst undan de guldkedjor som råkade tillindas runt den. Ädelstenar glittrade längs det blänkande svarta skaftet.
och de två bladen var utsökt ciselerade med guld.
Imorgon alltså, sa han och vägde yxan med ett flin. Moraine och Lan förstår säkert när vi visar dem det här.
Är ni inte ensamma, sa Mordith. Han hade låtit dem rusa före in i skattkammaren, men nu följde han efter. Vilka har ni med er?
Mert, som hade kört ned händerna i rikedomarna han hade framför sig, svarade frånvarande.
Moraine och Lan, och så Ninive och Egwene och Thom. Han är läkare. Vi ska till Tarvalon.
Rand kippade efter luft. Sedan förmådde Mordith tystnad honom att se på mannen. Mordiths ansikte var förvridet av raseri. Raseri och fruktan. Han blottade tänderna.
Tarvalon.
Han hötte med nävarna mot dem.
Tarvalon. Ni sa att ni skulle till det där... Caimlyn, ni ljög för mig.
Om ni fortfarande vill, sa Perrin till Mordith, kan vi komma tillbaka imorgon och hjälpa er? Försiktigt la han tillbaka yxan på högen av juvelbesatta kalkar och smycken.
Om ni vill.
Nej, det vill säga...
Flämtande skakade Mordith på huvudet, som om han inte kunde bestämma sig.
Ta vad ni vill ha, men...
Plötsligt förstod Rand varför han blivit så brydd av mannen. De utspridda facklorna i gången hade givit dem alla en ring av skuggor. Och likadant var det med facklorna i skattkammaren. Utom... Han blev så förfärad att han sa det högt.
Ni har ingen skugga.
Med en skräll tappade Mert en bägare.
Mordith nickade. Och för första gången öppnade han sina tunga ögonlock helt.
Det välmående ansiktet föreföll med ens utmärglat och hungrigt.
Så?
Han rätade på sig och verkade plötsligt längre.
Det är avgjort.
Och nu var det inte bara som det verkade. Som en ballong svällde Mordith, förvreds. Stod nu med huvudet tryckt mot taket och skuldrorna mot väggarna, fyllde sin ända av rummet helt och avskar deras flyktväg. Utmärglad och med tänderna blottade i ett grin som en dödskalles sträckte han ut händer stora nog att omsluta en mans huvud.
Rand hoppade undan med ett tjut. Fötterna trasslade in sig i en guldkedja och han föll omkull på golvet. I fallet tappade han andan.
Han kippade efter luft och samtidigt kämpade han för att få fram svärdet. Slogs med sin mantel som hade lindat sig runt fästet. Rummet fylldes av de andras tjut och av skrällarna av guldfat och bägare som skramlade över golvet. Plötsligt skalv ett plågat skrik i Rands öron. Äntligen fick han luft, nästan snyftande, samtidigt som han fick fram svärdet ur skidan. Han tog sig försiktigt upp på fötter och undrade vem av hans vänner som hade skrikit på det sättet. Perrin såg storögt på honom från andra sidan rummet, hopkrupen och med yxan beredd, som om han skulle hugga ved.
Mert tittade fram bakom en hög av skatter, grep om en dolk han tagit från högen.
Någonting rörde sig i de djupa skuggorna som facklorna kastade och allihop ryckte det till.
Det var Mordith som satt med knäna tryckta mot bröstet och hopkurat så långt in i skuggan som han kunde komma.
Han lurade oss, flämtade Mert. Det var ett knep.
Mordith kastade huvudet bakåt och tjöt. Damm silade ned och väggarna darrade. Ni är döda, skrek han. Döda allihop!
Och så for han upp och rusade över rummet.
Rand tappade hakan och han tappade nästan svärdet också. När Mordith dök inom luften sträcktes han ut och blev tunnare som en rökslinga. Och tunn som ett finger nådde han en spricka i väggen och där slank han in. Ett sista rop dröjde kvar i rummet när han försvann, förklingade sakta när han försvunnit.
Ni är döda allihop! Vi ger oss av, sa Perrin svagt och grep hårdare om yxan, samtidigt som han försökte titta åt alla håll på en gång. Guldsmycken och juveler skingrades obemärkta för hans fötter.
Men skatten, protesterade Mert. Vi kan bara inte lämna den nu.
Jag vill inte ha något av det här, sa Perrin, som ännu stod och vred av och an på huvudet. Han höjde rösten och skrek åt väggarna. Det är er skatt, hör ni det? Vi tar ingenting.
Rand stirrade argt på Mert.
Vill du att han ska följa efter oss? Eller tänker du stanna här och stoppa fickorna fulla medan han hämtar 10 till?
Mert gjorde bara en gest mot allt guldet och juvelerna. Men innan han hunnit säga något högg Rand tag i hans ena arm och Perrin i den andra. De släpade med honom ut ur rummet trots att Mert stretade emot och skrek om skatten. Innan de hunnit 10 steg i gången började det redan skumma ljuset att falna. Facklorna i skattkammaren var på väg att slockna. Mert slutade skrika. De skyndade på stegen. Första facklan utanför rummet slocknade, sedan nästa. När de hunnit fram till den vindlande trappan behövde de inte släpa med sig Mert längre. De sprang allihop och mörkret slöt sig bakom dem. Inte ens inför den becksvarta trappan tvekade de mer än ett ögonblick och sedan rusade de upp skrikande för sina lungors fulla styrka. Skrek för att skrämma det som kanske väntade på dem. Skrek för att påminna sig om att de fortfarande levde. De kom ut i hallen ovanför, halkande på den dammiga marmorn, rusade ut mellan pelarna, tumlade ner för trappan och landade i en mörbultad hög på gatan. Rand trasslade sig loss, tog upp Tams svärd från gatan och såg sig oroligt om. Mindre än hälften av solen skymtade över hustaken. Skuggor sträckte sig fram likt mörka händer, blev svartare i det återstående ljuset, fyllde nästan gatan. Han huttrade. Skuggorna som sträckte sig efter dem påminde om Mordith. Åtminstone klarade vi oss. Mert reste sig upp och borstade av sig i en osäker efterhärmning av sitt vanliga jag. Och åtminstone hör jag.
Gjorde vi, sa Perrin.
Det kröp i nacken på Rand. Och den här gången visste han att det inte var inbillning. Någonting iakttog dem från mörkret mellan pelarna. Han snurrade runt och stirrade mot byggnaden på andra sidan gatan. Också därifrån kunde han känna blickar. Greppet om svärdsgjaltet hårdnade, även om han undrade vilken nytta det kunde göra. Överallt tycktes det finnas vakande ögon. De andra såg sig oroligt om och han visste att de också kunde känna det här.
Vi håller oss mitt på gatan, sa han hest.
De två andra mötte hans blick. De såg ut att vara lika rädda som han själv. Han svalde hårt.
Vi håller oss mitt på gatan, undviker skuggorna så gott vi kan och går fort.
Mycket fort, instämde Mert med känsla. De iakttagande blickarna följde dem. Eller också var de iakttagna av många, många ögon som stirrade ut från nästan alla byggnader. Rand kunde inte se någonting röra sig, hur mycket han än försökte. Men han kunde känna ögonen, ivriga, hungriga. Han visste inte vilket som vore värst. Tusentals ögon, eller bara några få som följde dem.
På de sträckor där solen ännu nådde dem saktade de in. Bara en aning. Kisade ängsligt in i det mörker som nästan hela tiden tycktes ligga framför dem. Ingen av dem ville gärna gå in i skuggan. Ingen var helt säker på att ingenting väntade där. Var gång skuggorna sträckte sig över gatan och låg i vägen för dem kunde de känna de iakttagandes förväntan. Genom dessa mörka ställen sprang de skrikande. Rand tyckte sig höra ett torrt, prasslande skratt. Och slutligen, när skymningen föll, fick de syn på den vita stenbyggnad som de hade startat från. Det kändes som om det var flera dagar sedan. Plötsligt, mellan ett steg och nästa, försvann de vakande ögonen.
Utan ett ord började Rand småspringa, åtföljd av sina vänner. Och sedan sprang han för fullt och stannade inte förrän de kom in genom dörröppningen och flämtande föll ihop på golvet. Mitt på stengolvet brann en liten eld och röken ringlade upp genom ett hål i taket på ett sätt som påminde Rand obehagligt mycket om Mordith. Alla utom Lan var där, samlade runt elden och de reagerade mycket olika. Egwene, som värmde händerna framför elden, ryckte till när de tre kom instörtande i rummet och satte händerna vid strupen. När hon såg vilka det var suckade hon av lättnad, vilket tog udden av hennes försök att ge dem en mördande blick. Thom bara muttrade någonting runt pipskaftet, men Rand uppfattade ordet idioter innan lekaren återgick till att röra om i elden med en pinne. Era fårskallar! Snäste klokfrun. Hon var tvärarg. Hennes ögon glittrade och klarröda fläckar lyste på kinderna. Varför i ljusets namn gav ni er av så där? Har ni inget som helst vett? Lär ni ut och letar efter er nu. Och ni har större tur än ni förtjänar om han inte bankar lite förnuft i er allihop när han kommer tillbaka. Aes Sedens ansikte röjde ingen som helst upphetsning. Men hon hade gripit så hårt om klänningen att knogarna bitnade och det greppet lossade när hon fick syn på dem. Vad Ninev än hade givit henne måste det ha hjälpt för hon var på fötter. Ni borde inte ha gjort det ni gjorde, sa hon med en röst som var lika klar och lugn som en kärn i myrskogen. Men det får vi prata om senare. Någonting har hänt där ute, annars skulle ni inte komma intumlande på det här sättet. Berätta. Ni sa att det var ofarligt, klagade Mert och kom upp på fötter. Ni sa att Aridol var en av Maintherens bundsförvanter och att trollocker inte skulle komma in i staden och... Moraine steg fram så plötsligt att Mert tystnade med öppen mun och Rand och Perrin, som var i färd med att resa sig, blev sittande på knä. Trollocker? Har ni sett trollocker innanför stadsmuren? Rand svalde. Inte trollocker, sa han. Och allihop började de prata upphetsat alla på en gång. Alla började i varsin ände. Mert började med att de hade hittat skatten, men lät nästan som om han hade gjort det själv. Medan Perrin började med att förklara varför de alls hade givit sig av utan att säga till någon. Rand gick rakt på det han tyckte var viktigast, att de hade mött en främling bland pelarna. Men de var allihop så upprörda att de inte förmådde att berätta om sina upplevelser i den ordning de hade inträffat. Var gång de kom på någonting sa de det, utan tanke på vad som hade hänt före eller efter, eller på vem som berättade vad. De iakttagande. Alla babblade de om de iakttagande. Detta gjorde hela berättelsen nära nog obegriplig. Men att de var rädda lyste igenom. Egwene började kasta oroliga blickar mot de tomma fönstren mot gatan. Där ute falnade det sista skymningsljuset. Elden tycktes mycket liten och skum. Thom tog sin pipa ur munnen och lyssnade med huvudet på sned och en rynka i pannan. I Moraines ögon syntes oro, men inte överdriven, tills... Plötsligt väste Aes Sedain till och tog Rands armbåge i ett hårt grepp. Mordith, är du säker på det namnet? Ni måste vara alldeles säkra. Mordith! De mumlade ja i kör, häpna över Aes Sedains häftighet. Rörde han vid er? Frågade hon. Gav han er någonting? Eller gjorde ni honom någon tjänst? Jag måste få veta. Nej, sa Rand. Ingen av oss. Inget av det där. Perrin nickade instämmande och tillade. Allt han gjorde var att försöka döda oss. Räcker inte det? Han växte tills han fyllde halva rummet. Skrek att vi var döda allihop och försvann. Han viftade med handen för att visa. Som rök. Egwene pep till. Mert vred sig gnälligt undan.
Ofarligt, sa ni. Allt det där pratet om att trollockerna inte kommer hit. Vad skulle vi tänka om det då?
Tydligen tänkte ni inte alls, sa hon, återsval och samlad. Den som tänker efter blir förmodligen vaksam på en plats som trollocker är rädda för.
Det är Mats fel, sa Ninive med visshet i stämman. Han hittar alltid på ett eller annat ofog. Och de andra tappar det lilla vett de föddes med när han är i närheten.
Moraine nickade kort. Men hon hade fortfarande blicken fäst på Rand och hans två vänner.
Mot slutet av troll och krigen slog en armé läger i ruinerna här. Trollocker, mörkvänner, myrdrailer, svartfurstar. Tusentals allt som allt.
När de inte kom ut igen skickades spejare in i staden.
Spejarna fann vapen, delar av rustningar och blodstänk överallt. Och budskap skrivna på väggarna på trollockernas språk. Rop på den svartes hjälp i deras sista stund.
De män som kom senare fann inga spår av blodet eller budskapen. De hade tvättats bort.
Hallmännen och trollockerna minns det än, och därför skydd i staden.
Och här valde ni att söka skydd, sa Rand misstroget. Vi vore tryggare där ute med trollockerna efter oss.
Om ni inte hade smitit ut, sa Moraine tålmodigt, skulle ni ha sett att jag satte skyddsrunor runt det här huset.
En myrdrail skulle inte ens märka att de finns där, eftersom de är avsedda att hejda ett annat slags ondska. Men det som vistas i Shadar Logoth korsar de inte, kommer de inte ens för nära. Imorgon bitti kan vi utan fara ge oss av. De här varelserna tål inte dagsljuset. Då gömmer de sig långt ned i jorden.
Shadar Logoth, sa Egwene osäkert. Jag tyckte ni sa att staden hette Eridol.
En gång kallades den Eridol, svarade Moraine, och var ett av de 10 rikena. De länder som utgjorde andra förbundet. De länder som satte sig till motvärn mot den svarte den första tiden efter världsfallet. På den tiden då Thorin Altoran Alban var kung av Maintharen var kungen av Eridol Balwen Mael, Balwen Järnhand. I en förtvivlad stund under troll och krigen, då det såg ut som om lögnarnas fader skulle segra, kom den man som kallades Mordith till Balwens hov.
Samme man, utbrast Rand, och Matt sa, det kan det inte ha varit.
En blick från Moraine tystade dem. Stillheten fyllde rummet, bortsett från Moraines röst.
Mordith hade inte vistats länge i staden förrän han hade vunnit Balwens förtroende, och snart var han den främste efter kungen. Det som Mordith viskade i Balwens öra var gift. Och Eridol började förändras. Eridol slöt sig inom sig självt och hårdnade. Det sades att vissa hellre skulle se trollocker komma än Eridols män. Ljusets seger är allt. Så löd det stridsrop Mordith gav dem. Och Eridols män ropade det, medan deras gärningar övergav ljuset. Berättelsen är för lång och för bister för att berättas i sin helhet. Och inte ens i Tarvalon känner man till mer än brottstycken av den. Hur Thorins son, Carl, kom för att återvinna Eridol till andra förbundet. Och Bolwen, ett förgrymt skal med vansinnet blänkande i ögonen, satt på sin tron och skrattade medan Mordith satt vid hans sida. Log och sa att Carl och de andra sändebuden var mörkvänner och skulle avrättas. Hur prins Carl kom att kallas Carl den enhänte. Hur han undkom Eridols fängelsehålor och ensam flydde till gränslanden med Mordith vidriga mördare hack i häl. hur han där mötte Rhea, som inte visste vem han var, och äktade henne. Och därmed flätade in det garn i väven som ledde till att han dog för hennes hand, och hon för sin egen framför hans grav, och till Aelith Lauriels fall. Hur Maintharens härar kom för att hämnas Carr och fann Aridols portar rivna och ingenting levande innanför murarna, blott någonting värre än döden. Ingen fiende hade kommit till Aridol, utom Aridol självt. Misstänksamhet och hat hade givit upphov till något som livnärde sig på det som skapade det. Någonting som levde i den sten på vilken staden var byggt. Mashadar väntar ännu, hungrar. Man talar inte längre om Aridol. Man kallade staden Shader Logoth, den plats där skuggan väntar. Eller kortare, skuggans väntan. Blott Mordith uppslukades inte av Mashadar. Men han snarades av denna ondska. Och även han har väntat innanför dessa murar under de långa århundradena. Flera än ni har sett honom. Somliga har han påverkat med gåvor som förvrider sinnet och smittar anden. Och smittan växer och avtar tills den härskar eller dödar. Om han någonsin lyckas övertala en människa att följa honom till muren, till gränsen för Mashadars kraft, kan han sluka den människans själ. Och då kan han lämna staden, klädd i offrets kropp, och sprida sin ondska i världen igen. Skatten, mumlade Perrin när hon tystnade. Han ville ha vår hjälp att bära skatten till sina hästar. Hans ansikte såg härjat ut. Jag slår vad om att det skulle finnas någonstans utanför staden. Rand rös. Men vi är väl trygga nu, frågade Mert. Han gav oss ingenting och han rörde inte vid oss. Vi är väl trygga nu, innanför de skyddsrunor ni har satt upp. Vi är trygga, bekräftade Moraine. Han kan inte korsa dem och det kan inte heller någon annan som vistas här. Och det måste gömma sig för solljuset. Så vi kan ge oss av i trygghet när det väl har blivit dag. Försök nu att sova. Runorna skyddar oss tills Lärn återvänder. Han har varit borta länge. Ninive tittade oroligt ut i natten utanför. Det hade blivit mörkt, svart som kära. Lärn klarar sig, sa Moraine lugnande och bredde ut sina filtar bredvid elden medan hon talade. Vid hans vagga svor man en ed att han skulle strida mot en svarte och ett svärd lades i hans händer. Och om han dör vet jag det i samma ögonblick som det sker och hur det går till. Liksom han skulle veta samma sak om någonting hände mig. Sov Ninni, allt blir bra. Men innan hon rullade in sig i sina filtar hejdade hon sig och stirrade mot gatan. Som om också hon skulle vilja veta vad som uppehöll väktaren. Rands armar och ben kändes som bly och ögonen ville hela tiden slutas självmant. Men ändå dröjde det innan han somnade och när han väl gjorde det drömde han, muttrade och sparkade av sig filtarna. Månen hade gått upp, en sista tunn skiva i nedan och dess svaga ljus slukades av natten. När han vaknade skedde det plötsligt och han måste se sig om ett ögonblick innan han mindes var han befann sig. Alla andra sov djupt, om än inte gott. Egwene och hans båda vänner bred sig och mumlade ohörbart. Thoms snarkningar, för en gång skulle låga, avbröts då och då av halvt uttalade ord. Län syntes fortfarande ingenstans till. Plötsligt kändes det som om runorna inte var något som helst skydd. Där ute i mörkret kunde det finnas vad som helst. Han sa sig att han bara var dum och la mer ved på de sista glödkolen. Elden var för liten för att ge mycket värme, men den gav mer ljus. Han hade ingen aning om vad som hade väckt honom ur de obehagliga drömmarna. Han hade varit en liten pojke igen, burit Tams svärd och haft en vagga fastspänd på ryggen, sprungit genom tomma gator, jagad av Mordith, som ropade att han bara ville ha Rands hand. Och en gammal man hade sett på dem och kacklat i ett vansinnes skratt hela tiden. Han drog filtarna om sig och la sig ned igen, stirrade upp i taket. Han ville mycket gärna sova, även om det kom fler drömmar som den sista. Men han kunde inte förmå sig att sluta ögonen. Plötsligt kom väktaren tyst springande ur mörkret in i rummet. Moraine vaknade som om han hade ringt i en klocka och satte sig upp. Lan öppnade handen. Tre små föremål föll ned på golvstenarna framför henne med en klang av järn. Tre blodröda märken i form av behornade skallar. Det finns trollocker innanför murarna, sa Lan. De kommer hit om en knapp timme. Och värst av dem är Davol. Han började väcka de andra. Moraine började lugnt vika ihop sina filtar. Hur många? Vet de att vi är här? Hon lät som om det inte vore någon som helst brådska. Det tror jag inte, svarade Len. Det är långt fler än 100. Rädda nog att döda allt som rör sig, även varandra. Halvmännen är tvungna att driva fram dem. 4 stycken för att hantera en enda näve. Och inte ens myrdrailarna tycks vilja annat än att ta sig genom staden och lämna den så snabbt som möjligt. Det gör sig inget omak för att leta igenom husen och det är så vårdslösa att om det inte vore på väg rakt mot oss skulle jag säga att vi inte hade någonting att oroa oss för. Han tvekade. Är det någonting mer? Bara en sak, sa Lan långsamt. Myrdrailarna tvingade in trollockerna i staden. Vad tvingade myrdrailarna? Alla hade lyssnat under tystnad. Nu svor Thom för sig själv och Egwene fick fram en andlös fråga. Den svarte? Var inte dum nu, flicka, snäste Ninive. Skaparen har bundit den svarte i Shaul Ghul. Åtminstone för tillfället, instämde Moraine. Nej, lögnarnas fader är inte där ute. Men vi måste ändå ge oss av. Ninive såg på henne med smala ögon. Lämna runornas skydd och gå genom Shader Logoth i natten. Eller stanna här och möta trollockerna, sa Moraine. Ska vi strida mot de här krävs kraften. Den skulle förstöra runorna och dra till oss just det som runorna skyddar oss mot. Dessutom kunde vi lika gärna tända en eld uppe på ett av tornen och varsko alla halvmän inom 20 mils steg. Jag skulle inte välja att ge mig av. Men det är vi som är villebrådet och hundarna som styr jakten.
Tänk om det finns fler utanför murarna, frågade Mert. Vad gör vi då?
Vi följer min ursprungsplan, sa Moraine. Lan såg på henne. Hon höll upp ena handen och tillade.
Som jag var för trött för att följa innan. Men nu har jag vilat, tack vare klokfrun. Vi beger oss mot floden. Och där, när vi har ryggen skyddad av vattnet, kan jag sätta upp en mindre skyddsruna som hejdar trollockerna och halvmännen tills vi har byggt flottar och tagit oss över floden. Om vi har tur kanske vi kan hitta ett handelsfartyg som redan kommit ned från Seldey.
Alla från Imons Wall såg oförstående ut. Lan la märke till det. Trollocker och myrdrailer avskyr djupt vatten. Trollocker är vätskrämda för det. Ingendera kan simma. En halvman vadar inte över någonting som når den över midjan. Särskilt inte rinnande vatten. Trollocker gör inte ens det. Om de hittar något sätt att undvika det. Så när vi väl har tagit oss över floden är vi i trygghet, sa Rand och väktaren nickade. Myrdrailerna får nästan lika svårt att tvinga trollockerna att bygga flottar som att driva in dem i Shadar Logoth. Och om de försöker förmå dem att ta sig över Arinel på det sättet kommer hälften att fly och resten förmodligen att drunkna. Hämta hästarna, sa Moraine. Vi är inte över floden än.